Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jan Wifstrand är född i Lund 1954 och är en av Sveriges skarpaste ekonomijournalister. Efter avbrutna studier i både språk och juridik så blir tiden på journalisthögskolan i Göteborg starten på nyhetskarriären. Med erfarenhet som chefredaktör för både Dagens Nyheter och Sydsvenskan driver Jan idag nyhetstjänsten Rapidus och sitter i bland annat handbollslandslagets styrelse. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om hemligheten bakom lyckad journalistik, sitt livs enda strategiska beslut och att vara mittnia på Dagens Nyheter. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på var i Lund Jan är uppväxt.
Ja, det är ju mitt i Lund på Botulfsgården. Och det är liksom så typisk akademiker-brat-historia man kan ha. Liksom uppfödd i ett sånt akademiskt hem med strama tyglar och mycket bildning och mycket sådär som man har fått gratis med sig. Och samtidigt lite världsfrämmande ibland, lite världsfrånvänt ibland.
Lite ankdam även i hemmet.
Ja, det tycker jag nog. Därför att man är så skyddad mot sociala negativa fenomen. Liksom allting var ju så tryggt och fint och ordentligt.
Och din far var professor och din mor var...
Ja, hon var, när jag var liten var hon ju hemma. Men sen blev hon ju lärare och sedermera präst.
Du valde aldrig gå så att säga den akademiska banan.
Nej, så jag valde nog det egentligen. Därför att jag hade mer eller mindre bestämt mig för, efter många om och men, att läsa juridik och bli advokat. Men jag droppade ur. Jag är en ständig dropout på något sätt. Och av mera en slump hamnade jag i journalistsvängen. Och på den vägen var det. Och det var verkligen inte mitt fel. Jag har nästan aldrig fattat ett strategiskt beslut i mitt liv. Förutom kanske då med Rapidus som vi kanske pratar om senare.
Ja, men dit kommer vi.
Det var nu en ganska smal stig. Men det var ju tidigt jag fick upp intresse för handbollen. Det var ju 9 år, vilket var tidigt på den tiden. Och som jag satt igång och testade då med Lugi. Så att det blev ju mitt liv i sidan av skolan.
Och hur kom detta sig?
Det minns jag knappt. Några kompisar som redan var igång. Och jag tänkte att fotboll var ju jätteroligt, men i Lund sysslar man med handboll. Och så gick jag med på en träning, jag minns, några av de första träningarna som var på Palestra då av alla ställen. Och då hade jag inte ens kläder som dög till handboll, liksom. Det var fotbollskläder och gick då på träning där. Liksom. Och upptäckte snabbt att jag då hade talang för att vara målvakt, märkligt nog. Den karriären varade ganska kort tid kan jag säga.
Hur ser den organiserade lugehandbollen ut då? För det här är mitten 60-tal då. Ja. Hur ser detta ut?
Det ser ut som så att man redan då hade väldigt entusiastiska och ofta mycket duktiga ledare. Man hade inte alls tillgång till samma träningstider som idag. Det var ju betydligt mindre. Men organisationen, när du väl var inne i träning och match mot mål och så, den var bra redan då, tycker jag. Och redan då var ju en sån nestor som Arne Lindström ett namn, liksom, som var med och färgade verksamheten. Min tränare då heter Ruben Gösta Runehammar. Och de gick all in, de var väldigt duktiga, tycker jag.
Arne Lindström, han färdas ju som, ja, han finns ju överallt, ständigt återkommande, till och med då mitten 60-tal är han närvarande i detta.
Ja.
Men var han med som tränare också? Eller han var med som tränare för er?
Ja. Inte i allra första början för mig, men jag stötte på honom tidigt och såg då när han tränade lite äldre pojkar då än vad jag var. Och redan då byggde han ju en väldigt speciell stil och kultur kring sig.
Vad är det som gör Arne Lindström så speciell där?
Ja, det är två saker. Jag har funderat på det och jag tror att jag har kommit fram till vad det är. Och det är ju att han, likt många andra, hade en stor känsla för handbollen och stort sinne för sporten. Så hade han någonting som väldigt få har. Han var tystlåten. Han höjde inte rösten. Behärskade sig och lät hela tiden den egna analysen gälla. Istället för att ägna, som många gör nu, 20, 30, 40% av kraften åt att tjafsa mot domarna eller gapa och skrika och hoppa runt. Han behöll hela tiden sin kyla för sin analys av spelet och tog det alltid lugnt. Och det var ett stort ledarskap, tycker jag, på det sättet. Vi ser få av den typen idag, men vi ser också när det finns sådana så är det personer som jag tycker ofta har stor framgång med ett mer lågmält ledarskap, just när man leder personer som man ändå vet vill en massa saker, verkligen. Alltså stundtal skulle jag kunna säga att Janne Andersson i fotbollslandslaget kanske har lärt sig lite av den typen av människor. Och ibland när jag tittar på Thomas Axner så tänker jag att han har taggat ner rätt bra till stor fördel för både lag och sig själv. Det finns ju fler av den sorten. Jag säger ju inte att de har träffat Arne Lindström. Jag säger bara att det är ett ledarskap som präglas av någonting. Tycker kanske ibland att Mikael Apelgren som nu har tagit över i Sävehof har också det här att ta klokskapen först. Sen kanske det kan gå till överdrift ibland också när taktiktavlan ska användas varje gång någon hostar. Va? Men jag tror på att Arne Lindströms tänk på 60-70-talet skulle behövas lite mer idag. Det tror jag.
När ni då spelar då pojkar 54, om man använder uttrycket så. För du upptäcker där i 9-årsåldern, men det här är ju kul.
Ja.
Det här är en rolig sport.
Ja.
Och du var dessutom duktig i mål. Men vad...
Det är ingen som kommer ihåg att jag var målvakt.
Nej.
Det jag kommer ihåg.
Det är bra att påminna om det nu.
Kan jag säga att i 12-årsåldern kommer du igång på allvar. Va? När man närmar sig liksom yngre pojk så. Och då är det ju organiserat och ärgirigt mycket, va. Då är man ju inne och fightas på riktigt. Och då visade sig att pojkar 54 var en svag årgång. Så vi var i praktiken pojkar 55 med några 54. Så blev det. Och vi satsade hårt, många av oss, på att träna mycket och vinna matcher och så. Och då blev det senomera under ledning av tränaren Göran Andersson som följde mig under många år. Vars brorsa då spelade i laget ett tag också.
Hur länge spelade du?
Jag spelade fram till junioråldern när jag första gången gick sönder i knäna. Och sen försökte jag komma tillbaka. När jag hade smält upp misstänkt korsbandsskada 7 gånger så gav jag upp. Då ställde jag skorna.
Det var Tobbe Karlsson som sa det att alltså idag vet man ju vad som är en korsbandsskada eller inte, för det kollar man. Men frågan är hur många, om det inte var så att väldigt, väldigt många har dragit just korsbanden utan att man egentligen kollade så mycket, utan det kyldes
lite. Du har ju fruktansvärt rätt. Därför att de sa ju till mig att jag var meniskskadad, vilket jag inte alls var. Utan det var ju korsband som hade gått sönder, så ville de inte ta i det först, men sen efter ett tag så tog de, men då var det för sent. Så jag försökte faktiskt att komma igen och spela i Lugis B-lag lite grann och så. Men det höll inte.
Vad var din... Du var bra i målet där. Spelade du även ute?
Ja, sen, det var ju snabbt. Det var ju bara liksom ett halvår som jag stod där och viftade i målet. Sen gick jag ut och lirade. Och sen var jag ju för evig mitt nia. Det bara blev så. Jag hade för dåligt skott. Jag var för tunn för att vara en riktig skytt eller buffel på linjen. Men då kompenserade jag min svaghet med snabbhet och spelblick. Liksom. Jag älskar ju se de spelarna som bygger spelet på intelligens mer än fysik. Trots att fysiken ju är så extremt viktig idag. Men titta på Lugi idag, titta på Kasper Kjell. Nej, det är ingen vekling. Men det är inte ett muskelberg som springer runt där. Men han kan gå hur långt som helst som spelare med rätt coachning.
Han är alltså, och han har ju liksom en sån här flerdimensions känsla.
Verkligen.
När han spelar.
Verkligen.
Vad heter han? Anders Schmid i Reinacka Löven och Schweiz. Han är ju en sån där den
kul jämförelse som jag inte tänkt på.
Han har ju också den här
den är bra. Visst.
Han är snäppet större och men han är också äldre. Så att, men där är ju den här intelligensen som det kommer bollar där man inte tror att de...
Bella Guldén är ju typen verkligen. Hon har lite mer fysiska förutsättningar men har byggt hela sin karriär på det intelligenta handbollen. Det finns massor av klyschor att säga här. Jag avstår från dem. För mig vet jag vad jag aldrig hade varit med om jag inte hade gjort den handbollskarriären. För då hade jag hamnat i det där som så många svenska ungdomar gör. Då hade jag bara umgåtts med mina likar. Då hade jag aldrig träffat folk med helt andra förutsättningar i livet, med helt andra bakgrunder, med helt andra stilar och intressen. Det fick jag genom handboll. Verkligen alla sorters typer. Låt vara att det var i Lund, men även i Lund fanns det verkligen alla sorters typer.
Du går gymnasiet vid Spiken och sen så någonstans därefter så du sa det att du var inte så sugen på att hoppa in och börja dina studier direkt efter.
Nej, studenten. Lite sådär tänkte man kunde göra något annat ett tag.
Och hamnar uppe på Sparta?
Ja, då sitter jag på Lugis kansli och är någon sorts halvtidskonsulent på heltid för Lugi handboll under några månader då. Bara för att ha något annat att göra, jag fick det erbjudandet. Som att engagera då i Lugi ungdom liksom. Det var en speciell tid, verkligen.
Men vad gjorde du där?
Då satt man och administrerade olika små handlingar för bidrag och man satt och planerade tillsammans med ledare för träningar och skötte olika medlemsregister och medlemsavgifter och en massa administration för Lugi handboll helt enkelt.
Och vem är det som är på det här? Och detta är uppe på Sparta?
Jag är uppe på Sparta på Lugis kansli där. Alltså hela Lugis kansli då, där Kalle Erlandsson, store schackspelaren, var kanslichef då. Och där då legenden Eero Rinne sitter som kanslist under honom då, under Kalle. Så Eero och jag tillbringade ju mycket tid ihop där då med olika lugiminnen och åtgärder. Och en del bus också. Det var riktigt kul.
Hur kommer det sig då? Du har två föräldrar med hög utbildning och är på väg in på universitetet i Lund då för att bli advokat.
Ja, alltså i alla fall läsa juridik och se om det kanske då kunde logiskt sluta med advokat. Jag har hört saken att min far gick bort när jag var liten och så att då är min mor ensam förälder. Men planen var väl då när jag väl började studera att okej, jag tar juridik, det har man stor användning för. Och vad kan man i så fall bli om man kan bli advokat? Så det var väl det jag kanske tänkte så. Och sen går det bara ett par år och så tar jag lite time out och läser lite språk. Och sen halkade jag ur helt enkelt.
För din far gick bort när du var 10.
Ja.
Och det påverkar ju såklart livet i stort.
I allra högsta grad, eftersom det innebar att vi barn då fick ta väldigt mycket mer eget ansvar. Väldigt mycket.
Ja, för allt egentligen.
För allt. Och det betyder i sin tur att omvärlden blev så mycket viktigare. Att söka sin inspiration och sitt stöd och sin hjälp, det gjorde man lite varstans liksom. Även där var Lugi ju en fast punkt för mig verkligen.
Men hade du några fler sådana här, om vi kastar oss tillbaka igen, hade du några fler så här, satt och spela gitarr på, eller liksom finns det en sån ådra också?
Nej, jag hade pianolektioner på grund av tvång. I just hated it. Och det har jag sörjt och ångrat länge.
För du har ju ett varmt musikintresse.
Ja, i allra högsta grad. Men det kom sen när jag blev av med det där. Jag tyckte det var skittrist. Jag begåvade syskon i musik och så också. Men nej, det blev inget med det.
Men hur gled du in på journalistyrket? Om vi nu,
jag läste språk i England en termin. En kompis till mig var helt besatt av att komma in på journalisthögskolan. Kille från Värmland. Jag frågade honom hur det gick till att komma in där. Och när han tyckte att jag frågade för mycket så sa han, testa själv istället och så får du se hur det går till. Så kom jag in men inte han. Och det var ju lite snopet så. Så står jag där med en plats. Han kom in senare och blev en framgångsrik journalist för övrigt. Men ändå, det var lite töntigt. Där står jag då med en plats på journalisthögskolan som jag inte har traktat efter. Och så tänkte jag, den var ju jättefint liksom att komma igenom alla de där testerna. Får jag prova i alla fall. Så jag åkte upp till Göteborg och tänkte sen jag får väl åka hem efter 14 dagar när jag inser att detta är inte min grej. Och på den vägen är det.
Det visade sig att det ändå var din grej.
Ja, jag tyckte det var skitkul.
Och den utbildningen fullföljde du?
Ja. Den var inte så krävande om man jämför med juridiken. Piece of cake, själva utbildningen. Men svårt att komma in.
Alltså det är skönt på något sätt att du inte blev advokat, tror jag.
Ja, det tror jag med.
Eller det hade varit väldigt roligt att se det i och för sig. Jag tyckte Axel Sjöblad nämnde dig som ledare vid något tillfälle.
Det är ju ytterst smickrande att en stjärna som Axel Sjöblad kommer ihåg det. Men jag hade alltså under en period ihop med min gode vän Henrik Toremalm, pojkar 66-67, ganska kort period. Och Axel var ju då en av dem som stod ut verkligen som 67-a. Jag minns mycket, mycket väl hur jag sa till folk att vad konstigt att man vid kanske 9-10 års ålder kan se en blivande stjärna. Och jag var häppen över hur rätt jag fick.
Och det är inte lätt, för det där kan ju gå väldigt...
Det kan gå hur som helst. Ja. Men på något vis hade den killen alla hästar hemma när han var 10 år. Det är rätt ovanligt.
Och det, men då var du där som ungdomstränare?
Ja,
eller hur?
Ja. Jag minns också mycket väl lagets största stjärna då var ju Pontus Grönqvist. Och det var ju ingen dålig karriär han gjorde heller. Jag vet inte ens om Pontus kommer ihåg detta, men han var ju väldigt, väldigt bra spelare redan då. Född 66 väl. Där är ju alltså, det är bara att jämföra med dagens lugilag. Så intressant är att se hur man på ett tidigt stadium tappar då de stora spelarna. Simon Jeppsson går, Alfred Jönsson går och så vidare. Men det poppar upp nya hela tiden. Och då säger jag det nu, så jag har fått det sagt då, att med den utvecklingskurvan Carl Wallinius har idag, då är han landslagsman inom 2 år. Han har ju gått från att vara en liksom wild and crazy skytt i största allmänhet till att vara en kontrollerad bombkastare, om uttrycket tillåts. Han är otroligt lovande.
Men vad är det som driver dig i din journalistiska karriär? För här frigör ju dig också från handbollen lite grann.
Ja, det gör jag. Då släpper jag handbollen helt och satsar på journalistik och jobbar häcken av mig under många, många år. Dels för att det var roligt, dels för att det gällde ju att ta sig till de bästa medierna. Det var ju det man var ute efter. Och då blev det som vanligt den här vikariesvängen ett tag. Men den gick snabbt över för min del tack vare en person som var hygglig nog att handplocka mig till Svenska Dagbladet på ett väldigt tidigt stadium. Och där märkte jag vad vägen fram var inom journalistiken. Det var nämligen att intressera sig för de tyngre och svårare frågorna. Läs arbetsmarknad, näringsliv och annat som inte då är den enkla vägen in, utan ofta är ämnen som skys av journalister som helst vill skriva långa kulturreportage. Förlåt nu den fördomsfulla inställningen, men det är lite grann så. Och när man då ger sig i kast med de här lite tråkigare samhällsfrågorna, om man gör det hyfsat bra, då kan man inte misslyckas i den här branschen. Då går det bra, helt enkelt. Det krävs inget geni för att bli det. Det krävs bara hårt arbete.
För det är ett hårt arbete.
Ja, det är det om man verkligen vill någonting. Så är det ju det. Men så jag gjorde några vikariat på tidningen Arbetet, på tidningen Bohusläningen i Uddevalla och lite så. Vickade på Sydsvenskan och sen landade jag i Stockholm på Svenskan och sen Veckans Affärer och sedan DN i första omgången. Och sen gick det inte så många år tills jag hamnade i olika redaktörs- och arbetsledande positioner istället.
Är det som... Jag tänker, för du har ju varit lite dirigent även där. Är det, liksom, är det den här mittnio-funktionen? Du har agerat även på i tidningsvärlden?
Svar ja. Jag lärde mig att vara mittnio och så fick jag bli det på tidningar också. Det var en väldigt klok analys.
Men för sen är du är ju, då är du ju Stockholm-trogen under väldigt många år.
Ja.
Och handbollen är ju en perifer sport i Stockholm, ja. Så den gör sig inte heller påmind i ditt liv.
Inte särskilt mycket. Jag tittade väl på en annan landskamp på tv. Det inskränkte sig väl till det. Jag tappade intresset då efter alla skador och efter alla turer fram och tillbaka. Så ägnade mig åt andra. Så jag följde med något, men jag var inte särskilt tänd på det. Det är när jag kommer tillbaka till Skåne som handbollen kopplas på igen för mig.
Men det här VM-guldet 90, där är du fortfarande en... Det kan du se.
Ja, då sitter jag och tittar på det som jag tittar på god underhållning. Jag kanske tittar på det där för att Axel Sjöblad är på väg att bli världsmästare. Liksom. Så, visst var jag intresserad och tyckte det var häftigt och sådär, men jag var inte all in, nej.
Tillbaks till Skåne då. Du är Sydsvenskans chefredaktör, 92 startade du där.
Ja.
För här nere är ju handbollen en religion mer eller
mindre. Ja, visst.
Nästa efter Malmö FF.
Ja, det kan man säga.
Men vad, hur får du upp glädjen till det här? För du sitter ju också i Lugis styrelsen.
Alltså det är väl där det börjar. Att någon hör av sig då och jag blir ombedd att ja, men du har ändå en speciell historia med Lugi. Kan du inte komma in och hjälpa till lite i styrelsen? Och så tyckte jag att det var kanske lite trevligt avbrott mot min övriga verklighet. Så jag kom in i värmen igen på något sätt och satt där tillsammans med några stycken då, med Christian Lundius och ett antal. Under den tiden då var Thomas Persson ordförande. Och det födde sig så att han och jag hade ju spelat i Skånelaget ihop liksom 20 år tidigare. Det var lite kul och trådarna knöts ihop igen. Jag ska väl ärligt säga att jag tycker inte jag gjorde några stora insatser under den tiden. Det handlade nog om att försöka bidra med allmän klokskap som ledamot. Tyvärr är det ju så i den typen av styrelser ganska ofta att ordföranden drar ett kopiöst stort lass. Och det gjorde Thomas Persson också under den tiden. Det minns jag mycket väl. Jag försökte bidra med både det ena och det andra. Men det är ingenting som man ska skriva hem om idag liksom. Utan tyngden faller väldigt mycket på ordföranden. Jag minns också Kerstin Zettervall till exempel som satt med i styrelsen då och som verkligen engagerade sig och bidrog med väldigt mycket. Hon var mycket närmare verksamheten då än vad jag var. Men jag började ju följa Lugi på riktigt igen. Det gjorde jag.
Du fick upp glädjen för
absolut,
sporten igen.
Absolut, det fick jag. Mycket där kom tillbaks igen på något sätt.
För jag har ju läst din handbollsblogg som du skrev sen när du flyttade tillbaka till Stockholm och blir chefredaktör där, så skriver du en handbollsblogg, lite kontroversiellt för att ändå säga som chefredaktör för Dagens Nyheter. Men med sån insikt i handbollen och i övrigt, ser det ut så? Är det ordföranden i de här föreningarna? Är det den personen som måste dra ett så stort lass? Är det så föreningssverige ser ut?
Jag uppfattar det väldigt ofta så att de flesta styrelserna på ideell basis fokuserar enormt på ordförandens kraft och ordförandens insats. Och det borde man försöka bygga på ett annat sätt, kanske. Jag har inte den totala överblicken, men nog är det så att rätt många ledamöter kanske hade kunnat avlasta mer än vad de gör. Jag ska inte generalisera för mycket, men det är min bild, min översiktliga bild, ja, det är det.
För det blir ju väldigt utsatt.
Ja, det är det. Alltså då, nu negligerar ju inte jag föreningens eldsjälar, men då kanske de finns på bänken eller som materialförvaltare eller ungdomsledare eller whatever. Men när det gäller att bidra, att se till att verksamheten är finansierad, då faller det ju så tungt på ordföranden i så många fall. Och det är ett hårt, hårt arbete där många har kroknat. Ett intressant exempel idag på en styrelse som nu har decennier av problem framför sig och bakom sig, det är ju HIF i Allsvenskan. Där folk är förbrukade helt enkelt, därför att de inte har lyckats med bygget av denna stolta förening.
Upplever du att kunde du hjälpa till med att liksom hjälpa dem som var spelare att det här behöver ni tänka på i relation med media, eller kommer det självklart?
I någon mån, men det blev inte något systematiserat i Lugi. Däremot har jag hjälpt landslaget vid några tillfällen, framförallt på Staffan Olssons initiativ. Att titta på vad media betyder och varför. Och många av spelarna då, för ett antal år sedan nu men inte så länge sedan, tyckte det var enormt intressant att diskutera mediaframträdanden och vad media betyder och så. Så jag hade ju väldigt spännande diskussioner med Kim Andersson, med Johan Jakobsson inte minst, som tyvärr försvann från karriären för tidigt. Några stycken till som var, tyckte det var väldigt intressant att lära sig mer om vad det betyder. Och det är ju så många idrottsmän och idrottskvinnor idag som borde förstå vad deras varumärken kan bli om de gör ett gott jobb i tv. Titta på damerna i EM nu. Alltså, de är ju bättre framför kameran på plan nästan. Och det säger inte lite. Här finns ju några stycken i damernas landslag idag som gör en fantastisk PR för handbollen genom sitt sätt att vara.
Där är ju den delen där man kanske också kan tänka sig, är detta en, för handbollen är ju inte så kommersialiserad som vissa andra lagsporter.
Jag höll på att säga tyvärr.
Ja,
sig, tyvärr.
Men då tänker jag så här, är det så att med kommersialiseringen kom också misstänksamheten, att man sluter sig lite grann, lär sig i yngre åldrar?
Nej, så är det inte. Så är det inte enligt min uppfattning. Utan återigen, då är vi tillbaka på ledarskapet. Om ledarskapet är rätt utbildat, har rätt erfarenheter, så kan man under de tuffaste kommersiella förhållanden upprätthålla en bättre medieattityd, sköta mediebearbetning bättre, lära sig att inte bli totally pissed off så fort det står något negativt, och istället tänka hela tiden på varför är jag här? Jo, jag är en förebild. Och det går att upprätthålla väldigt väl under tuffa kommersiella förhållanden. Låt mig bara ta ett exempel, om vi tar det från individuell idrott. Visst har det varit ett kopiöst kommersiellt tryck på en sån stjärna som Charlotte Kalla. Titta på hur proffsig hon är i sina medieframträdanden. Hon har förstått hur viktigt det är. Hon kan till och med gråta framför kameran så att det känns liksom totalt äkta. och det är det säkert också. Men att just våga vara sig själv på ett intelligent sätt, det är den typen som gör det. Och det är väldigt viktigt för sporten och för den kommersiella framgången också.
Du sitter ju idag i Svenska handbollslandslagets styrelse.
Ja.
Och med erfarenheten från Lugis styrelse så tänker jag mig att du nu också bidrar med lite mer.
Där gör jag nog lite mer faktiskt. Där tar jag nog lite större initiativ. Låt vara att det stora, tunga arbetet vid sidan av vd Stefan Löfgren görs av Anders Nissen som ordförande. Men kompetenserna utnyttjas väl. Det ser ordföranden till. Och skälet till att det här handbollslandslaget AB ägt av förbundet, skälet till att den styrelsen är intressant, det är ju att den befolkas inte av människor på grund av deras handbollsmeriter. Utan där sitter folk som är ombedda att vara med för att de på olika områden har unika kompetenser och dessutom på en glidande skala kan gilla handbollen. Så att där finns en Ebba Kielman som är oerhört duktig när det gäller digitala frågor och digital marknadsföring. Det finns en ny ledamot, Caroline Strindmar, som är expert på hållbarhetsfrågor. Hon har ingen särskilt djup förankring i handbollen. Där finns liksom folk som är ombedda att vara med för att bidra i en professionell verksamhet. Så borde många stora föreningar tänka. Titta dig omkring Mats på olika styrelser och se, är det här sammansatt efter att jag är veteran i föreningen eller är det sammansatt efter att man faktiskt har sökt kompetens? Där finns mycket övrigt att önska.
Ibland kanske det är också så att man får ta det man kan få.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att de flesta känner sig kallade. De flesta tycker det är jätteroligt att vara med, hur ideellt det än är. Så tror jag de tycker det är väldigt roligt att bidra i sådana här betydelsefulla verksamheter som de stora idrottsföreningarna är.
Din styrelsebakgrund inom handbollen, den går ju också tillbaks till VM 2011. Mm. Och i min bild så är ju VM 2011 i Sverige då en av de första mästerskapen i Sverige där man knäcker koden lite grann för hur man kan göra just det här kommersiella mästerskapet. Var det ingångsvärdena in i det eller in i det mästerskapet att det var så här vi ville ha det, eller var det en effekt av personerna, slumpen?
Alltså redan då fanns det några tillgängliga personer som bidrog oerhört väl till ett primärt professionellt tänkande kring vad mästerskapet skulle ge. Det fanns höga ambitioner kring att skapa en kommersiell framgång. Och det fanns rätt så djupa kunskaper och stort engagemang kring hur man sköter biljettförsäljning bättre än bara sådär. Så att jag tycker att det var ett inte fullt ut professionellt arbete, men mycket högre professionaliserat än tidigare, som resulterade i en maffig vinst för förbundet på det arrangemanget. Där ska äran inte tas ifrån sådana personer som Karin Mortensson på Malmö Arena till exempel, som det är en gudagåva att samarbeta med, den typen av chefer. Men det fanns också i förbundets organisation, bolaget fanns ju inte då, tillgång till personer som gjorde ett väldigt bra jobb.
För det är efter detta som man startar bolaget, tänker jag.
Ja, det är det. Därför att man fick in vinster som handbollsförbundet inte hade varit nära tidigare. Och då kände väl Hans Westberg, som var ordförande då, om jag minns rätt nu, att då behöver vi ta ett grepp kring detta som gör att vi kan använda pengarna på ett smart och framåtsyftande sätt. Och det är ju redan då som linjen läggs, så att säga, att vi måste ju se till att vi förfinar detta till en ambition att ta hem mästerskap gång på gång, vilket vi nu har gjort.
Ja, för det är ganska många mästerskap som har varit i Sverige eller i samarbete med andra länder.
Visst, och vi har snart ett VM i Sverige och Polen 2023.
Men vad var din roll i den här sammanslutningen människor här?
Det var ju väldigt mycket fokus för mig att tänka medialt och tänka kommunikation. Mycket tillsammans med Henrik Jonsson som har annan typ av erfarenheter från samma fält med väldigt goda kunskaper inom nöjesindustrin inte minst. Men det handlar om att bistå och tycka och hjälpa till med att helt enkelt lägga upp en strategi för hur mediearbetet ska skötas. Den strategin är nästan ett självspelande piano idag tack vare Daniel Wanders insatser som presschef för landslagen. Han gör ett utmärkt arbete.
Och där kan man ju prata tillgänglighet. Så är ju Daniel Wander en praktexemplar.
Han lägger ner väldigt mycket arbete på att sköta detta på ett bra sätt och få förståelse från spelare och ledare.
Du sitter ju i vad man säger, förarsätet för svensk handboll, svensk landslagshandboll. Hur ser framtidens handboll ut?
Ja, alltså man kan säga så här att jag har väl inte så mycket intressant att bidra med när det gäller tankar om sportens själva framtoning och innehåll. Titta till exempel på detta att man inom handbollen har genomfört regeländringar med en fart som med ungefär ljusets hastighet överskrider fotbollens extremt konservativa tänk. Där man fortfarande betraktas som en idiot om man ifrågasätter inkastets vara eller icke vara till exempel. Så där har ju gjorts väldigt mycket, mycket till gott, ibland kanske inte riktigt så bra tycker jag. Men när det gäller handbollens kommersialisering återstår mycket att göra fortfarande. Men då behöver vi de sportsliga framgångarna för att få genomslag för det riktigt ordentligt. Och då tänker jag framförallt på hur vi kan göra tv-sändningarna mycket, mycket bättre. Och hur vi kan göra arrangemangen attraktiva som samlingsplatser, inte bara matcher. Och där återstår ju väldigt mycket för inte minst svenska klubbar att göra. Lugi till exempel, som har inte alls de publiksiffror de förtjänar. Nu talar jag om utanför pandemier.
Hur skulle den framtida produkten se ut? Hur skulle man vilja att det var? Det var 15 000 personer på Tele2 Arena som tittar på mästerskapsfinalen här nu.
Till och med lite till, ja. Visst, vi vill kunna göra handbollen till en större arenasport. Och det ställer stora krav på arrangemangen. Man måste ge publik, åskådare, ett innehåll som de inte riktigt kan få bara vid tvn. Utan den som är på plats ska känna sig gynnad på olika sätt. Jag skulle nästan vilja lite naivt uttrycka det som att alla ska känna sig som VIP-gäster. Alla ska få något speciellt som de fick när de var där. Inte bara stämning, utan något mer. Och det tål att klura på en hel del. Och sen naturligtvis en medial tillgänglighet som är stor. Profiler är mycket, mycket viktigt. Människorna som sköter detta är väldigt, väldigt viktiga. I hur de tonar fram och företräder sin sport.
För jag, precis som du säger, med föreningarna har ett stort jobb att göra här. För jag upplever ju att upplevelsen i föreningsidrotten, eller de, alltså om man ser en vanlig SHE handbollsliga match, så är det ju väldigt liten skillnad mellan det och snäppet under om du går ner på juniorsidan. Man tänder i hallen. Skillnaden är att du kanske har en annan speaker och du har liksom så, men det är fortfarande korv och, ja, och kaffe och
det är ganska gammeldags på
det. Det är väl gammeldags.
Ställen. Ja, det är det.
Så hur skulle det, alltså, för vi pratar ju om baseball nu är också ganska traditionellt, men alltså det här, hur skulle man kunna utveckla det egentligen? Alltså
jag tycker inte själv att jag är den bästa tänkaren på området, men jag skulle nog vara hyfsat bra på att plocka in dem som tänker bättre än jag kring detta. Alltså jag tycker då att handbollen ska dra mycket större nytta av eventkompetens generellt. Va? Så att om du eller Johan Wester tycker till någonting på riktigt om Lugis arrangemang, eller om det finns folk i Göteborg eller Stockholm som är så eventtätt, verkligen har synpunkter på hur arrangemangen ser ut, så ska man ta de synpunkterna till sig mycket, mycket mer. Kanske rent av våga investera lite mer i den underhållande faktorn kring eventet. Och sen kanske man ska modernisera utbudet av dryck och föda en aning.
Nu kommer vi tillbaka till din civila karriär utanför din ideella engagemang. För du lämnar ju först Sydsvenskan 98, blir rådgivare. Och sen så startar du Rapidus,
ja.
2000.
Ja.
Vad var det som fick dig att starta en nyhetstjänst?
Det var, som jag sa, antydde tidigare, mitt livs enda strategiska beslut. Det var väldigt genomtänkt och glasklart. Nämligen att vi kan inte ha en mediebevakning som utesluter näringslivet från tidningssidor och andra medier bara för att de inte är börsnoterade. Utan vi måste se mycket tidigare vad som händer med intressanta företagsidéer i Sverige. Vi ska upptäcka de nya IKEA eller de nya H&M mycket, mycket snabbare. Och då skrevs ju ingenting om små, snillrika bolag med toppkvalificerade grundare. Nu skrivs det om detta i parti och minut. Och jag vill skryta lite grann och säga att den lilla partikel jag driver fortfarande har påverkat detta tänket väsentligt. Det är att uppmärksamma vad som sker där ute långt innan det sedan sker på börsen.
För det är väl, det har ju varit din paroll här. Kom ihåg vad du läste det först.
Ja, visst.
Och det har jag skrattat många gånger åt först. För det, ja, men det är ju väldigt ett roligt statement. Så här. Kom ihåg vad du läste det först. Ja. Men, och det säger väldigt mycket om detta. Men vad har varit drivkraften? För jag tänker att folk har ju följt efter. Är det en drivkraft också?
Ja, drivkraften har varit att jag anser på blodigt allvar att det är entreprenörer och företagande som gör Sverige till ett bra land. Och det är ofattbart liten uppmärksamhet i förhållande till vad de faktiskt betyder. Här finns på gatan vi sitter liksom verksamheter som är värda ett större, mycket, mycket större intresse. Här finns medier som fortfarande inte riktigt har förstått vad näringslivet betyder. Och vi har få politiker som i grunden förstår en entreprenörs liv. Och här görs ju storartade prestationer som skapar arbete, sysselsättning, intresse, image, som är väldigt värdefulla. Så det är drivkraften egentligen. Det är att eftersom jag själv aldrig blev någon bra entreprenör, så vill jag tala om för folk att titta här vilka entreprenörer vi har och hur lysande de är.
För att du är ju väldigt duktig på att hitta dem. Och som sagt, kom ihåg vad den läste det först. Om ni inte är först med det så är det inte lönt. Hur håller man det örat mot rälsen om uttrycket till oss?
Alltså vi har ju nu gjort detta i 20 år, så vi är ju ett litet nätverk av frilansare nu som hela tiden sköter kontakter, läser register, håller ögonen öppna, träffar människor för att lyssna av vad som sker. Och det innebär att vi har liksom en rutin, ett flöde av information som finns där långt före pressreleasens underbara liv. Så det är en upptränad kapacitet, precis som du blir en bra handbollsspelare. Och där ligger vi fortfarande väldigt, väldigt bra till med 3-4 unika skånsk-danska ibland näringslivsnyheter varje dag nästan. Och jag kan bara säga att folk skulle bli gröna av avund om de räknade på vilka pengar de hade tjänat och de hade investerat i de företagen vi själva har uppmärksammat som årets Rapidus-företag till exempel. Så att här finns en beprövad erfarenhet nu av hur man hittar de nya stjärnorna. Tyvärr, och här är ett problem, så är det så att de kanske allra mest intelligenta köps tidigt utav internationella jättar. Då försvinner de in i tysthet och dimma, eftersom till exempel amerikanska köpare som Apple eller Amazon har för vana att bara sluka det intelligenta bolaget och sen tysta dem så att inga läckage fler. Vi har 3-4 sådana spännande exempel under Rapidus historia.
Och det stör dig, tänker jag.
Ja, det stör mig därför att då framgår det aldrig riktigt tydligt hur framgångsrika de här entreprenörerna är. Neo4j, Neo Technology till exempel, som är ett sådant. Expert Maker, som köps av eBay. Expert Maker finns inte ens som en skylt i Malmö idag. Det finns en liten undanskymd portgång med en liten lapp där det står eBay. Men det här är ju ett skickligt, skickligt företag som köpt upp det av internationella intressenter. Och det är jättekul för dem, men synligheten av geniet försvinner.
Skulle man kunna, om vi nu pratar entreprenörskapet och handbollsföreningar, hur skulle entreprenörskapet, ska säga, de eldstjärnorna, hur skulle de kunna krockas in i föreningslivet på ett bättre sätt, tror
jag? Alltså det är ju the billion dollar question du ställer nu. Därför att det borde vara ganska enkelt, men det är det inte. Entreprenören är ofta, både kvinna och man, är ofta mycket engagerad i idrott på olika sätt. Men har kanske inte kraften och tålamodet med föreningar som inte alltid sköts så bra som de skulle skötas. Sponsring i sig framstår ofta som ett svart hål istället för någonting som verkligen ger någonting. Och många aktörer har fortfarande inte utvecklat det som är partnerskap på riktigt, där man drar åt varandra. Och det är framtidsfrågan nummer ett, tror jag, för svensk idrott, inte minst handbollen, att få båda parter att känna sig väldigt betydelsefulla i jakt på framgång, så att säga. Var det svårt frågan?
Nej, jag tycker det var för svårt frågan. Men det hade varit kul att se hur det kunde liksom, hur man skulle kunna få ihop de två krafterna lite bättre. Men det här med partnerskapen, för det pratade vi om innan, hur duktiga handbollslandslaget har blivit på att hitta partnerskap, genuina partnerskap med de sponsorerna man har. Hur har man lyckats med det?
Jag ska inte liksom skryta för mycket, men jag tycker ändå att vi har tydliga tecken på framgång med det, att företag som Excel Bygg eller Sparbanken Skåne, Gjensidige, de upplever sig nog inte som att de häller i pengar i ett hål där de försvinner. Utan jag tror att de uppfattar att här är värdefullt att vara med. Här får vi någonting tillbaka. Det byggs utav naturligtvis vidsynta företagsledare i de här företagen. Men det byggs också av företrädare för sporten som vill ha in partners i värmen på riktigt. Vår vd Stefan Löfgren, en dörröppnare av rang på grund av sin fantastiska handbollskarriär, han ägnar ju väldigt mycket tid åt detta. Att kom ihåg nu, ni är med oss. Ni är inte bara i bakgrunden någonstans för att betala vår verksamhet. Ni är med oss på riktigt som vänner och partners.
Och det är kanske en liten klo för hur man skulle kunna även få föreningsliven att...
Det är en stor klo. Det är en stor klo att man är mera innovativ och har mycket mer tålamod, ägnar mycket mer tid åt att bry sig om näringslivspartnern på riktigt. Förr skickade de stora allsvenska klubbarna en faktura en gång om året. Och sen var det nog med det och satt man upp en skylt. Det där håller inte längre. Näringslivet idag är kanske mer intresserat av att stödja NGOs och goda syften inom välgörenhet och ideella idéer än att sådär bara per automatik pröjsa för höga löner till bortskämda hockeyspelare. Det är inte modernt på samma sätt. Modernt blir det om man ser att denna samhällsfostrande kropp, idrottsföreningen, ger någonting tillbaka till vårt anseende och vårt liv som företag.
Hur skulle man kunna bli bättre på att faktiskt kommunicera detta? För det kommer inte fram idag.
Jag höll på att säga, du använder ordet själv. Kommunikationen brister väldigt ofta. Närkontakten mellan föreningen och sponsorn är inte alltid så stark om inte styrelsen är befolkad av sponsorer, vilket de ofta inte är. Det tätare samarbetet är A och O. Måste lägga mera fokus på det och kanske mindre fokus på att hitta den överblivna spelaren i andra ligan i Spanien och ösa för mycket pengar över den. Utan du måste driva arbetet framåt i ett löpande samtal tillsammans med dem som är beredda att betala för varumärket.
En sista fråga här. Vem är Lugis bästa spelare genom tiderna?
Ja, den är en skön fråga, för den har jag funderat på lite då och då. Och då är det väl så att om vi börjar med damsidan så kan jag inte riktigt hitta någon där, tror jag, som nått motsvarande höjder som några av de allra bästa herrarna har gjort. Och älsklingssvaret från en kalenderbitare är naturligtvis att vi bara tittar på statistiken, då är det Sten Sjögren som är Lugis bästa spelare genom tiderna. Så är det, statistiskt sett. Sten var en formidabel lirare som jag faktiskt spelade ihop med några gånger i Lugis reservlag i hans tidiga karriär. Och gjort fantastiska insatser i landslaget. Den spelare som för mig kreerade mest nytt, som betydde mest för helheten och också kom in med ett väldigt modern speltyp, det var faktiskt Claes Ribbendahl. När han kom till Lund och fick sitt stora genombrott i Lugi från Hallby så spelade han handboll på framtidens vis och var mycket, mycket komplett spelare. Så för mig är han kanske den bästa Lugi jag har haft. Det tredje namnet jag kommer på, det är den som satte sig snabbast på kartan. Den som hade störst wow-faktor av alla. Den som kom in i hallen och fick folk att tappa luften av what? Vad är det som pågår? Och det var Jon Hjaltalin Magnusson från Island. För när han kom till Lugi för evigheter sedan, då levererade han ett över hela banan skytte som var sanslöst. Jag har knappt sett den spelartypen mer som han var. Men Claes Ribbendahl är nog min nummer ett faktiskt.
Stort tack för att du ville vara med här, Jan Wifland. Väldigt roligt att prata med dig.
Hedersamt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.